Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad ska vi tala om den här veckan?
Vi har för en gångs skull läst samma böcker. Och det är Lärarinnans sång av Vigdis Hjort. Och Nästa, alltså som i Doktorn ropar nästa, av Nina Lycke.
Va, har du också läst den?
Ja.
Det visste jag inte ens. Fy fasika.
Alltså du, jag har varit en maskin. Jag har läst hela den och hela den här Vigdis Hjort. Eller jag ska säga att jag har lyssnat på det mesta, som jag alltid gör. Och det kan jag också prata om, för att de är ju otroligt inlästa på väldigt olika sätt. Har du läst båda eller har du lyssnat?
Nej, jag har varit som du. Jag har också lyssnat. Herregud, vi håller på att bli en och samma person, Karin.
Men vet du, så många som har frågat, kan ni inte någon gång läsa samma bok? Det är helt rimligt när man har en bokpodd. Och nu, 3 år senare, så händer det.
Åh, vad ska det bli av den här podden? Hur du... Vi kör igång.
Okej.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi kan väl börja med Vigdis Hjort,
ja.
Lärarinnans sång. Får jag säga några korta saker? Alltså, den handlade om en föreläsare, en kvinna som föreläser på typ det norska dramatiska institutet. Och hon är, men det går bra för henne, hon är duktig på att föreläsa, hon är liksom i fysiskt gott skick, hon känner sig ganska snygg och bra och har ett bra liv. Och så börjar hon föreläsa om Bertolt Brecht för sina första årets studeranden och försöka snacka med dem om hur en god människa är. Är man alla olika dimensioner i att vara en god människa och hur mycket man måste offra av sig själv för att vara en god människa. Och det tillsammans med att en ung filmstudent, han är liksom 30 plus, gör en dokumentär om henne, gör att hon ser sig själv ur ett tredje perspektiv och börjar ifrågasätta sin egen godhet. Kan det vara en någorlunda sammanfattning av boken?
Det tycker jag var en jättebra sammanfattning. Bertolt Brecht var ju en tysk dramatiker egentligen mest. Alltså författare och regissör. Och han har ju skrivit en hel del väldigt kända verk. Och det är de här verken som då Lotte Böck, som hon heter, lärarinnan i boken, det är hennes specialitet att prata mycket om Brecht. Hon pratar säkert om andra dramatiker också, men när vi kommer in i boken så är hon liksom i sitt esse. Hon pratar om hans olika pjäser som är väldigt kända, bland annat den här Mutte Courage, den kaukasiska kritcirkeln och Den goda människan i sig själv. Ja, det är flera stycken som... Vet du om att Bertolt Brecht bodde på Lidingö? Förresten, jag vill bara säga.
Va? Är det sant?
Ja.
Nej, det visste jag verkligen inte om.
Jag tänkte säga så här. 1939 bodde han på Lidingö. Det här huset är byggt 36. Tänk om han bodde i mitt hus.
Karin, it takes one to know one. Ni Lidingö bor.
Det måste ha bott en kulturpersonlighet i det här huset. För att det hade ett podie där man skulle ställa en flygel.
Karin, det bor en kulturpersonlighet i ert hus.
Jag är bara på låsa. Hur som helst, skitsamma. Det var en liten utvikning om Brecht då. Men ja, Får jag säga något om den här boken? Jag är så, det bara bubblar i mig. Jag är så jävla besviken på den här boken. Jag tycker den är så förbannat tråkig. Alltså Vigdis Hjort, som jag har höjt till skyarna när jag hade läst Arv och miljö, och du har också läst Arv och miljö, som blev väldigt omdebatterat både i Norge och Sverige. Den är liksom halv semi självbiografisk och handlar, eller så är den kanske det, med autofiktion är, som man säger, lite populär.
Ja, men den är väl väldigt självbiografisk, och hennes syskon protesterar ju väldigt mycket mot den och liksom vill väl dra henne inför rätta. Det handlar ju om hur olika, det handlar om en mörk hemlighet, en familj, och hur arvet fördelades mellan barnen när föräldrarna dog.
En fantastisk bok, och inte bara är den intressant som tidsdokument och som stoff betraktat, och det här med mörka hemligheter och så i familjer är ju alltid aktuellt tyvärr, övergrepp och annat, men sen så har den en fantastisk tonalitet, tycker jag. Det sätt hon skriver på, det är lite så här maniskt upprepande. Det är ett sånt jäkla tempo i boken, och hon är ute och går i regnet. Jag kan inte riktigt förglömma, ni måste läsa den, eller så lyssnar ni på det avsnitt när vi snackade om den. Så att jag öppnade denna bok, tryckte på play då på min ljudboksplattform och tänkte, nu Vigdis, är jag redo? Mm. Och så är det då långa utläggningar om denne Bertolt Brecht. Det känns som att Vigdis Hjort vill på något sätt briljera med hur jäkla mycket hon kan om den här dramatiken. Och förklarar hela tiden, Brecht ville säga det, han ville säga det, han ville säga det med den här pjäsen. Ja, hade jag varit så intresserad av Motte Courage hade väl för fan plockat upp den själv och läst. Eller så hade jag gått och sett den, den går ju hela tiden år ut och år in på olika ställen. Jag kände så här, gud, jag är tillbaka i litteraturvetenskapen på Stockholms universitet, så ska jag läsa den här äkla kaukasiska kritcirkeln, och så ska jag stå någon torr föreläsare och tala om för mig vad jag ska tycka om den. Jag fick lite så här nästan anti, om det inte är den effekten som Vigdis Hjort vill frambringa, för att det är den effekten hon i alla fall låter bök i boken frambringar hos sina studenter, att hon liksom skriver dem på näsan hela tiden. Så that said, att den är ganska tråkig och man måste på något sätt uthärda den. Det här är ju jag som tycker. Har den ett jätteintressant tema. Precis som du var inne på, Peppe, det här. Vad är en god människa? Går det att vara god? Eller finns det en altruism överhuvudtaget? Alltså det vill säga någon villkorslös liksom, goda gärningar. Eller är det så att vi alltid smickrar oss själva när vi ger pengar till en tiggare, när vi skänker pengar till något välgörenhetsändamål, när vi tycker att vi har fina jobb som gagnar samhället? Är det inte så att vi slickar vårt eget ego lite grann ändå? Det där är intressant.
Hon beskriver det på ett ställe så bra, för hon, huvudpersonen Lotte Böök, hon ger ju alltid några slantar åt en tiggare på vägen till jobbet. Och det känns bra, hon går och köper sin kaffe och så ger hon liksom växelpengarna till den här personen som inte ens har ett tak över huvudet, och så känner hon sig som en liten som en bra människa. Men så skriver hon om en någon slags kyrkoherde som den stora, jag tror vi talade om det här också faktiskt i förra avsnittet.
Ja, du nämnde den episoden i förra avsnittet.
Men jag tycker det var så talande att det är lätt att vara en god människa så länge man inte behöver bjussa på någonting. Som den kyrkoherden som bjöd in en familj utan hem som fick tälta i hans trädgård. Och det funkar bra ända tills han också ville börja, den här familjen såklart ville använda hans toalett. Men man började dela toalett med främlingar och folk som kommer från helt annan kultur. Det blev liksom för mycket. Där liksom drar man gränsen. Och jag tycker att så är det ju faktiskt. Det är otroligt lätt att vara god så länge det inte kostar en någonting alls själv.
Och att godheten är avhängig tid och pengar helt enkelt. Och det får ju Brecht verkligen fram då i till exempel den här pjäsen. Den här Motte Courage som går omkring och gör ganska fruktansvärda handlingar och liksom offrar sina barn och gör saker som är vidriga rent ut sagt i en normal värld, men 30-åriga kriget hade pågått i 29 år eller någonting sånt. Och det är bara liksom äta eller ätas. Det är så lätt att Samtidigt får man ändå säga, vad då betyder det att vi inte ska göra några goda gärningar? Ska vi bara säga, nej, jag lever i ett rikt land och har pengar över och skickar pengar till då Röda Korset. Ska jag inte göra det bara för att jag mår lite bättre i mig själv när jag gör det? För jag tycker fan man ska göra det. Det är väl inget fel att få känna sig som en god människa?
Eller nej, hur? Att ta den känslan ut i den goda gärningen.
Ja, eller, men slutresultatet är väl ändå det som är intressant, kan jag tycka. Ja.
Får jag säga, innan vi går tillbaka till den här diskussionen, för jag känner en ganska stor skam, för att när jag började lyssna på den här boken, jag var ute och sprang, satte den i lurarna och lyssnade på den första timmen, och jag bara, det här är så bra. Det här är så intressant. Hur är en god människa? Kommer den här 57-åriga lärarinnan att ha en relation med den här 32-åriga dokumentärfilmaren? Äntligen liksom en spännande kärlekshistoria, intressant om litteratur, drama, hur ska man leva som människa? Så jag liksom la ut den på vårt Insta, jag textar dig, jag textar folk, bara den här ska läsa, gud vad bra, Vigdis gjort, heja heja. Och nu liksom har jag lyssnat vidare och jag säger, fy fasiken vad det är tråkigt, vad hon malar på om samma saker. Alltså, jag...
Det är ju... Ja, men jag förstår det, för jag håller med. Den första ansatsen i boken lovade ju så mycket. Dels så var man ju liksom lite dopad av den här arv och miljö, att det var liksom sprängstoff, varenda jäkla sida händer i grej. Och tänkte att det skulle vara likadant. Och sen så det så är det en intressant ansats. Att det, man tror på något sätt att det ska bli någon historia mellan då Vigdis Hjort och den här unga killen, och vad säger det om ens fåfänga? För det är väldigt mycket kring det här med fåfänga naturligtvis.
Ja.
Att bli betraktad, och han filmar henne och så ser hon filmen om sig själv, och det är ju fruktansvärt liksom.
Och ja, men och det handlar om allt.
Ja.
Och så ja, hon säger, men hur ser balettdanslärare, hur ser balettläraren ut när han filmar henne? Hur ser balettlärarens hem ut? Är det liksom estetiskt snyggare? Hur ser mitt hem ut? Och så är det en scen där han kommer hem till henne och säger att han blir överraskad för att det verkligen var exakt som han trodde att det skulle vara. Indirekt, han hade önskat sig att hon hade varit lite mer, att det hade funnits liksom någonting mer, men nu var det, nej, men nu var det bara precis det han tänkte sig.
Mm. Och han... Ja, nej, men han begår ju faktiskt ett det får, förlåt om det här är en spoiler, men den här filmen som han gör är ett karaktärsmord på henne, helt enkelt. Det är en helt fruktansvärt exponerande liten pretentiös kortfilm som man precis kan tänka sig någon typ sista års student på konstfack eller någonting skulle kunna göra. Man är tillräckligt gammal och smart och begåvad för att göra en jäkligt bra film, men alldeles för ung för att ha empati nog att förstå vad det här gör. Man är för egoistisk för att förstå vad det här gör med en människa som är 60 år och ägnat hela sitt liv åt ett värv. Så på så vis är det drabbande naturligtvis att man får vara med när den här filmen spelas upp och folk står och applåderar och hon sitter där och är helt tillintetgjord. Och att hon överhuvudtaget vågade tänka att han kanske tyckte att hon var intressant, så visade sig att han liksom letade efter någon och bara trasha på något sätt. Den skammen och den förödmjukelsen är ju vidrig, så där växte känslan. Men allt det här drunknar i de här långa redogörelserna mot det courage hit och mot det courage dit och den och den och långa beskrivningar och olika scener då från de här,
vet du,
pjäserna. Nu, det blir så jäkla meta.
Nu har vi ju båda lyssnat på dem. Jag tror faktiskt att skulle jag läsa den som en fysisk bok skulle jag börja hoppa över den där. Man märker att nu kommer det igen en sån här liksom förklaring. Bla 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 bla, bläddra bläddra bläddra. Okej, tillbaka till historien.
Ja. Och nu kommer vi till en bra sak här som vi måste tala om. Vigdis, din bok blev väldigt mycket tråkigare på grund av den förbannade inläsaren. Vem är det? Är det Siri? Det är för fan som att jag trycker på så här: hej Siri, kan du läsa lärarinnans berättelse? Alltså den här röst, jag blir helt tokig. Och hon kan inte ens uttala grejer, den här människan. Jag kan inte säga vem det är för att det är för elakt. Men liksom, hon säger anden och anden om en jävla gräsand liksom i samma mening. För guds skull, du måste, om du kan svenska, måste du kunna de här jävla diftongerna vi har i det här språket. Det är väldigt viktigt för förståelse. Vadå, vet du inte skillnaden mellan tomten och tomten, din jävla idiot? Då ska du inte sitta och läsa böcker. Och det är så jävla tråkigt. Så här, det är liksom, ja, men det är precis som Siri. Hon bara,
ja.
Vigdis Hjort gick till, nej vad heter den här, Lottebök, gick till universitetet. Där gick hon in i sitt rum och åt en macka. Sen gick hon vidare till, det är precis som så här, ta höger efter Lidingövägen, 200 meter. Jag väntade mig att hon skulle komma med jävla vägbeskrivningar. Och jag tycker det är för dåligt av förlaget att anlita en sån här person som inte ens kan uttala ganska elementära ord och uttryck som finns, alltså plats, namn på platser och såna här saker. Det heter för fan inte Karl Johans Gate, det heter Gate för helvete. Det är ju, vi vet ju att vi är i Norge. Förstår, det, alltså jag tror att hon var, den här inläsaren måste varit liksom lite halvpackad och bara suttit och läst. För det finns ingen känsla. Du vet när man läser saga för sina barn när de var små.
Ja,
ja, du har fortfarande
för att de skulle somna. Ja,
för att de skulle somna. Och så inser man så här, jag har hunnit planera vad jag ska på mig imorgon och vad jag ska säga på mötet typ. Ja. Medans jag läser om
där liksom, är nu.
Bockarna Bruse. Ja, det är den känslan hon har i rösten. Hon är någon helt annanstans, den här inläsaren.
Nej, men jag håller verkligen med det. Det är liksom nästan avmätt, monotont men avmätt. Det är en sån otrolig distans till texten. Det är synd, för det blir ju inte bättre av att det är ganska många långa, ganska monotona avsnitt i den.
Någon som hade kunnat rädda upp det här är ju Katarina Ewerlöf som läste in den här Nina Lycke-boken. Hon är så fruktansvärt bra. Hon är liksom, det är därför hon alltid blir vald till den här favoriten liksom, hos lyssnare och sådär.
Jag älskar att du är ett sånt proffs på uppläsare också. Bara slänga namn heter det.
Ja, men jag kollar alltid upp vem det är.
Gör du det?
Ja, absolut. För att det gör ju, det är en väldigt stor del av upplevelsen tycker jag. Tycker inte du det?
Nej,
herregud, tänk aldrig. Jo, det är klart du tycker. Men om du tänker dig din favoritskådis som läser upp den här lärinnans berättelse, då hade du ju ändå tyckt lite bättre om
det. Ja, det är faktiskt sant. Man kan verkligen, en bra uppläsare kan verkligen lyfta en halvbra text. Men okej, nu måste jag fråga dig, har du avslutat den?
Ja, jag var tvungen att göra det trots att jag har ju någon slags tumregel att är det för tråkigt ska jag alltid liksom lägga den ifrån mig. Men jag ville faktiskt göra det den här gången för att jag av respekt för Vigdis Hjort och för att i slut sista tredje delen av boken, eller vad man ska säga, den är lite mer som en epilog efter den här personliga krisen då som drabbar Lottebök, och då väljer hon att göra något riktigt så att säga altruistiskt. Sen behöver vi inte avslöja vad det är då eftersom jag ändå avslöjat halva boken. Men då väljer hon gör hon ett livsval som kanske är det som hon inte riktigt har orkat eller vågat tidigare. Och då är frågan, jaha, blir hon en lyckligare person? Är det liksom, vad ändras? Så att det ställer, det får jag ändå ge gjort, att det ställer, liksom slutet knyter ihop det på ett bra sätt. Men det tog en evighet att komma dit.
Jag har ju inte kommit dit, och jag kommer aldrig att komma dit heller, kan jag säga det nu. Men jag tror att jag kan räkna ut exakt hur den slutar ändå. Vi kan ta det efter podden, så kan jag dubbelkolla med dig om min gissning är rätt.
Ja, det kan du göra. Du kan också kolla med Siri, det är bara att kolla med din telefon. ska vi lämna den här nu och säga liksom att... Ska vi ge den ett nja? Eller, om ni ändå tycker att det här låter som intressant stoff, så... Läs den. Köp den eller låna den och läs den. Lyssna inte på den helt enkelt.
Ja, men det kan jag gå med på. Och jag tänker, det här betyder ju inte att någon ska lämna Vigdis Hjort, för hon är ju en väldigt bra författare. Hennes nästa bok kommer att vara otrolig, det vet jag.
En annan sak, bara för att jag är lite barnslig, men det går inte att säga att Brechts pjäs Den kaukasiska kritcirkeln heter det först och sen börjar kalla den för den kaukasiska kritringen efter halva boken. Det är många sådana översatta fel också, så att det är inte bara uppläsaren utan även översättaren har varit, det är lite hafsigt alltihopa tycker jag. Och Vigdis borde ha strukit många långa passager som påminner om sådana här magisteruppsatser i dramaturgi liksom, om Bertolt.
Men hör du, kan det vara så här att om man har skrivit en bok som är otroligt hyllad, som det går jättebra för, att redaktören på något sätt har så stor respekt för en och ens liksom arbete, att henne tar ett steg tillbaka och inte är lika sträng som kanske med en debutant eller någon som inte har gjort samma succé?
Det tror jag. Det tror jag absolut. Jag tror det är jättesvårt att följa upp både för författare och redaktör. En sån där brak succé och en sån där liksom nydanande ett verk som är någonting nytt, så att säga.
Ja. Sen tänkte jag på en annan sak, tydligen kan jag inte riktigt släppa den här ännu, men när du sa i början att du kände att är det här någon slags metanivå som du bara inte riktigt fattar, liksom att det att låta böcker på ett visst sätt, är det liksom, ska vi tolka någonting från, är det därför hon har skrivit den här boken på det sättet? Jag kommer inte ihåg exakt vad det var du hade fastnat på. Men om man känner så att jag kanske bara inte förstår det här, då är det kanske ingen jättebra bok eller något jättebra konstverk. Om det ska vara så att det får en att känna sig, inte dum, men lite kanske förvirrad och sådär, att jag försöker verkligen, men det kommer inte till mig.
Det håller jag med om, men det kände inte jag att det var förvirrande. Jag tycker nog att Vigdis Hjort var rätt tydlig i vad hon ville skapa för typ av verk. Det är inte svårt att skifta mellan Brecht-världen och Lotte-Böck-världen och dra paralleller däremellan. Det är ju det som är hela bokens styrka naturligtvis. Det här eviga temat, liksom, vad är godhet? Det är ju ett jätte tusenårig filosofisk olöslig fråga. Så jag tycker nästan tvärtom att det var så övertydligt. Jag menade att jag tycker att hon liksom skriver den på näsan med alla de här sakerna. Att det blir meta i det att jag känner mig som en student som sitter i Vigdis Hjorts typ föreläsningssal när hon pratar om Bertolt Brechts pjäser. Det var så jag menade. Och den känslan är lite så här, va? Nu försvann hela den här
glädjen i att upptäcka och liksom,
ja, hela läsupplevelsen som är liksom att nu försvinner jag in i en värld här. Jag vill inte bli, jag vill inte bli skriven på näsan vad det här handlar om. Och jo, nu förstår jag vad du frågade. Det jag försökte antyda var, är det meningen att vi ska bli skrivna på näsan här i och med att det är ett problem som Lotte Böcks studenter tar upp? Just eller det. I alla fall enligt den här killens film då, att hon styr vår konstnärliga upplevelse av saker eftersom Lotte Böck i boken styr hennes elevers konstnärliga upplevelse, och det är ett gammalmodigt sätt att lära ut på bla bla bla, någonting sånt. Jag vet inte, men du har rätt i det att om man känner förvirring och försöker leta efter anledningar varför tycker jag att det här är så tråkigt, då kanske man bara ska säga ja, nej, men because I do, och sen så tar man en annan bok.
Till exempel Nina Lyckes nästa.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nina Lycke, ja, nästa. Gud, det var som att stiga ner i en härlig, liksom, varm bubbelpool när man har gått
det tänkte jag också.
Lång, stretig, kall stadspromenad där någon stad där det blåser hela tiden, typ Malmö eller kanske Helsingfors eller något, jag vet inte. Och så bara kommer man in på ett hotell och så glider man in i den här bubbelpoolen och bara, ah, så kommer någon med ett glas prosecco.
Tage.
Ja, Tage kommer där.
Alltså, visst hette han Tage?
Hennes okay. Skelett.
Nej, utan hennes skelett.
Hennes skelett heter Tage.
Okej, okay. För er som inte ännu har läst den här boken, grattis till att börja med. Ni har en jättefin upplevelse från förr. Det här handlar om en läkare som, när vi stiger in i historien, visade sig att hon bor i sitt mottagningsrum och kommunicerar med ett sånt plastskelett som vissa läkare, åtminstone barnläkare, kanske vuxenläkare också har i sitt mottagningsrum.
Och, en sån där som man har för att lära sig anatomi som bara hänger på någon krok. Liksom.
Och i diskussion med det här taget, det här skelettet, så får vi, ja, men så nystas den här historien upp. Det visar sig att hon har separerat från sin man på grund av att hon har varit otrogen. Och det som jag tycker att hon är, alltså, hon är, hur gammal är hon? Hon är kring mellan 55 och 60 kanske, har vuxna
ja,
barn.
Ja, jag tror hon är strax över 50, ja, någonting ja. Sånt.
Och när man lär känna henne så får man en känsla att hon är en ganska osympatisk person. Man känner nästan sådär att herregud, vad håller du på med? Liksom, att du har själv grävt den här gropen. Men det som ni har lyckats otroligt duktig på, att hon är någonstans halvvägs, det tycker jag hon också gjorde med, vad heter hennes förra bok? Nej och åter nej, väldigt bra titel. Så tycker jag hon skrev på samma sätt. Först får man en bild av vem huvudpersonen är, men sen när historien kring henne börjar nystas upp, börjar man känna empati och börjar förstå henne och heja på huvudpersonen. Och jag tycker att det är så otroligt viktigt att man verkligen... Man behöver inte alltid gilla den huvudpersonen i en bok, men man måste åtminstone på något sätt förstå vad som driver henne och hennes handlingar. Och det gör man, ja, men det kan man alltid känna sig trygg i Nina Lyckes texter, för man gör det. Nina Lycke tar den liksom vid handen och leder den in i historien. Håller du med
ja,
om det?
Otroligt, ja, absolut. Hon är så duktig på det här, den här strukturen som jag alltid tjatar om, själva romanbygget. Alltså själva expositionen är alltid så intressant. Vi kommer in i den här mottagningsrummet, vi förstår att hon pratar med det här skelettet, som vi också förstår är hennes lite dåliga samvete eller vad man ska säga, hon pratar med sig själv där, han är ganska arrogant och är lite så här, skärp dig, det är det här som har hänt, vi förstår att hon har sovit där, det växer en massa frågor. Sen kommer in en patient som hon kallar alla patienter, men du vet, så här, man född 1958, kvinna född 86. Och så att man förstår att hon tittar i sin dator, i sina journaler. Han kommer in, han har hemorrojder i hela sin anal och har låtit bli att torka sig helt enkelt. Så det är ganska äcklig grafisk introduktion till den här boken. Att det vänder sig nästan i magen när man läser eller lyssnar på det här då. Och så förstår man att hon ställer sig frågan liksom, hur kan det komma sig att människor tar så jäkla lite ansvar för sina handlingar? Ja visst, han kanske hade ont i rumpan då, men han kan väl gå och köpa våtservetter eller han kan väl duscha eller någonting om man nu är rädd för att torka sig. Man går inte till sin läkare med hela rumpan full av exkrementer och lägger sig ner på hennes britt så att hon liksom måste öppna fönstret och sådär. Så det är massa sådana där frågor. ett väldigt, vad ska jag säga, väldigt enkelt och konkret sätt att ställa frågan, vad är det att ta ansvar? Sen tar hon den här frågan som jag menar är det bärande elementet i boken. Liksom, vad är, har du ansvar för dina egna handlingar eller låter du livet bara hända? Skyller du alltid på andra eller har du agens i ditt eget liv? Det och det här stora självbedrägeriet som vi alla håller på med att vi liksom skyller misstag på omständigheter. Ja, jag var otrogen, men vi hade så dåligt sexliv, eller ja, jag kanske inte var en så bra förälder, men eller och sen då det här med den nedärvda dåliga självkänslan som många av oss har, och hur den är extra stark hos människor som har vuxit upp i ett kärlekslöst hem med kärlekslösa föräldrar, vilket den här läkaren har. Ensam med en så här deadbeat dad och en mor som var väldigt kall, och hur hon då, man förstår gradvis hur hon hela tiden vill behaga, hon vill hela tiden göra andra människor till lags, så till den grad att hon gör andra människor illa, för hon är så jävla mesig, så man har lust att bara vara den här taget fast komma till liv och liksom skaka om henne och säga skärp dig, säg nej liksom. Och det är lite på samma tema som det här nej åter nej, att bara det att i den första romanen då av Nina Lykke, då var det ju jaget som, då var ju hon så här, nu vill jag inte vara med längre, nu säger jag nej, nu tänker jag inte hålla på och låta åka med här i livet, medan den här kvinnan liksom bara gör det för att man behöver bekräftas. Ja
men precis, det är så intressant tycker jag hur hon beskriver männen i de här böckerna, både i Nej åter nej och nästa, på ganska samma sätt. Och det är någonting som säkert, hashtag inte alla män, alla känner igen sig i någon mån. För den här kvinnan i nästa, hon lever då med en man, de har varit gifta hur länge som helst. De har det ganska bra utåt sett. Liksom. De lever ett liv, de inte kommunicerar så mycket med varandra, och han är väldigt intresserad av att åka skidor. Det är liksom hans passion. Och när det kommer till att åka skidor så är han... Men då kan han tala hur länge som helst om exakt vilken sorts skidor han vill ha. Eller pjäxor.
Och vilken
eller...
valla. Han håller på att inreda sin källare som någon så här vallacenter. Och han åker på rior och handlar prylar. Och då han är så aktiv. Och han är så precis. Och han har så mycket energi. Ja.
Och han kan liksom verkligen... Han planerar en resa. Kan han veta exakt när han ska åka på den resan. För då finns det snö där. Då ska han stanna där så där länge. Mm. Bo på det här hotellet. Och liksom. Men när det kommer till familj ens gemensamma aktiviteter, som att åka på en resa med kompisar eller på att ordna en middag, då säger han att han skulle gärna hjälpa till, men han vet bara inte hur man gör, att det är liksom för jobbigt. Och när hon säger att, men kan du snälla hjälpa mig med det här, så gör han visserligen alltid det, men det skulle aldrig komma på fråga att han skulle ta ett eget initiativ. Och hon är så trött på det här, och hon liksom försöker, hon ber honom, försöker prata med honom om att det ska vara viktigt för mig att du också tog initiativ, det ska vara viktigt för dig, du också liksom höll upp våra sociala kontakter. Och han säger att han ska göra sitt bästa och lovar att det ska bli en förändring, men det blir aldrig en förändring. I något skede så tänker hon att okej, hon kommer att vänta ut honom. Så de sover liksom samma lakan i 2 månader. Och till sist så bara är det så snuskigt som bara, nej fan, nu pallar jag inte längre, nu byter jag de lakanen.
Han är helt obekymrad. Så. Ja. Ja, varför? Men du kunde ju bara bett mig, byta lakan.
Ja. Ingenting händer om hon inte explicit ber honom att göra det. Och så skriver hon också så här om att handla liksom, för att han handlar så sällan och han handlar aldrig på eget initiativ. Men när han gör det, så tror han liksom att hans en gång på 3 veckor, det representerar, i hans huvud så representerar det egentligen, blir det mycket oftare. Han har liksom ett minne av att han är en person som handlar. Och eftersom hon är så van att leva i det här, i på något sätt samma lögnen, så blir det också hans, de gånger han handlar, får en liksom exceptionellt stor del, eller liksom oproportionellt stor del, så då börjar hon också tro att han kanske verkligen handlar oftare än vad han gör.
Det är lite som när killarna grillar så här 4 gånger.
Ja, men de lagar ju också mat.
Ja. Nej, så har inte jag det. Jag har det tvärtom, men skit i det.
Peter är verkligen jättebra på att fixa sånt.
Jag blir helt oproportionerligt stolt när jag för en gång skull går och handlar och tycker att det är en jättegrej, vilket är helt bizarrt. Men så kan det vara. Och jag skämdes faktiskt när jag läste det där om den här Axel. Bara, jag har handlat. Så bara, jaha. Men det här med också att söka tröst, då handlar den här romanen om hur vi söker tröst. Vi flyr vår ångest eller vår oro eller vad sjutton det är, vi flyr in i olika saker. Och läkaren, vad heter hon? Eva? Jag har glömt. Man får bara höra hennes namn typ 3 gånger i boken, och det är långt in i boken, så jag har glömt bort det. Lena.
Jag har faktiskt också glömt bort det.
Ja, men i alla fall. Ja. Förlåt, Nina Lycke. Men hon dricker, som hon säger, en guldfiskskål, alltså ett väldigt, väldigt stort vinglas med vin. Några sådana dricker hon varje kväll. Hon är helt enkelt alkoholist, kan man konstatera. Det är hennes flykt undan tillvaro. Det gör att hon liksom i sin dimma, hon ligger och tittar på olika serier och dricker det här vinet, medan Axel, maken, håller på ner i källaren, eller så är han och tränar, eller så håller han på och bokar olika skidresor, eller så håller han på och dricker olika proteindrycker. Och framställer, det är väldigt humoristiskt hur hon framställer det här med att också faktiskt träning inte alltid är sunt, och det tycker jag är ganska skönt, att hon liksom drar ner brallorna på den här fruktansvärda hälsokulten som kan drabba en själv eller ens vänner i medelåldern, att man ska träna varje dag, och det ska vara liksom, det är inte bara att åka lite skidor runt knuten, utan det ska vara marcha långa liksom. Det är så mycket alltid.
Men det blir också tydligt att Axel, hennes man, sysslar med någon slags eskapism i hans besatthet. Nej, men de möts inte. Och det är så intressant, för det sa innan vi började spela in den här podden, hur alltså en viss generation, alltså folk som, och säkert rinner ner liksom i vår generation också, yngre, alltså hur det är svårt att kommunicera och berätta om sina känslor och mötas och liksom formulera det som man går omkring och bär på och det man verkligen vill. Och då är det så lätt att dyka in i någonting helt annat, eller liksom, eller bara vänta passivt och se vad som händer, och sen om någonting händer som man inte gillar, så då blir man bitter på livet. Men då har man åtminstone inte tagit ansvar, det är inte ens eget fel, det bara händer en.
Men det var någon terapeut som sa till mig någon gång att inte göra ett val är också ett val. Och så är det ju. Hon träffar sin ungdomskärlek här, inte min terapeut utan åter läkaren i boken, träffar sin ungdomskärlek. Hon gör valet att svara på hans vink-vink på Facebook eller vad det är, någon kväll.
Nej, hon, det är faktiskt ett misstag. Det kommer
så här, visserligen är det ett misstag att hon råkade be, liksom, vad kallas det?
Friend requesta honom. Du är ju inte på Facebook, honom. Kan du lägga in här nu?
Nej, men det är ju ingen annan snart heller, så snart kommer tiderna i fatt mig. men det, lite på fyllan gjorde hon det. Men det var ju definitivt inget misstag att hon svarade honom flera gånger och gick med på att gå och dricka kaffe. Och så här. Det är det jag menar, i alla de instanserna så försöker hon tala om för tag i skelettet, alltså hennes dåliga samvete, att ja, men jag vill inte göra honom besviken, han ville så gärna träffas. Ja, visst. Så kan man ju också tänka. Och sen blir det ju det, allt det här som hon bara låter sig åka med blir ju hennes eget privata helvete, för att det leder ju till att hon gör sig själv och andra människor illa, och att hon hamnar med kanske i relationer som ändå inte är så jävla kul. Alltså frälsningen finns inte i någon annan, kanske.
Ja, där finns
det kanske, eller gör den det? Jag tycker att den här boken är ganska härlig, för att den är lite så här cynisk samtidskommentar. Liksom. Vi håller på och vi ska hitta den här frälsningen i träning eller i karriär eller i någon ny kärlek. Då. Men sen så står man ändå där efter 2 år och bråkar om vem som tog ut soporna senast. Det är liksom... Ja, det är inte, och samtidigt så är den inte dömande, utan den är ändå kärleksfull och förlåtande. Alltså det är så här det är att vara människa, helt enkelt.
Ja. Men jag tycker det, så när hon beskriver den här otrohetsrelationen, är det ju, alltså alla otrohetsrelationer är ju exakt likadana. Alltså Philip Tate, som skrev Jungfrustigen, som vi talade om för några månader sen, han beskriver också om hur huvudpersonen träffar en annan kvinna, och så bestämmer de sig för att inte längre träffas, nu får det räcka. Men så håller de ändå inte sig och så träffas de ändå. Och sen bestämmer de sig för att nu får det här räcka, vi kan helt enkelt inte fortsätta träffas. Och det är ju exakt samma sak som den här läkaren i Nina Lyckes roman gör med sin ungdomskärlek. De träffas, inleder relation, märker att det här kommer att sluta väldigt dåligt. Människor kan bli sårade, människor kan bli arga, vi måste sluta träffas. Och så håller de sig 2 dagar och så fortsätter de att träffas. Men också hur hon liksom, när de träffas och hon är lycklig med honom, då slutar hon ju dricka på samma sätt som hon har druckit hemma. Då liksom ersätter hon på något sätt den här extasen man känner när man är nyförälskad. Då behöver hon liksom inte vinet. Men så fort hon slutar träffa honom och går tillbaka till sitt vanliga liv, då behöver hon vinet igen. Det är liksom något slags hål som hela tiden måste fyllas med någonting. Och nu menar jag inte det hålet ni tänker på.
Jag gillar att det var samma med Nej och åter nej. Att när man har läst de här Nina Lycke-romanerna, det är inte så att man landar i ett definitivt svar. Ja, så här. Eller vi ska inte, vadå? Att hon moraliserar över de här sakerna, liksom skåpsupande eller...
Nej, aldrig.
Eller träningsnarkomani eller arbetsnarkomani eller allt skit som vi människor håller på med. Utan man landar i så här, ja så kan det gå. Vi gör så gott vi kan. Och jag tycker ändå att det finns något ganska skönt i det. Och jag blev lite... Jag kände någon slags befrielse faktiskt. När jag hade läst den här boken. Över mina egna tillkortakommanden. Man har ju alldeles för mycket tid på att tänka på sig själv och andra. I de här konstiga karantäntiderna tycker jag. Att det blir så mycket... det blir så jävla introspektivt. Och liksom jag kan ligga på nätten och tänka så, gud, varför sa jag det här till den där? Eller varför gjorde jag ditten och datten? Jag pratar med flera vänner som liksom är med om samma sak. Att det bara mal runt för att vi har hoppat ur vårt ekorrhjul. Det finns säkert bra saker med det också, för all del. Men det blir det här... Egentligen så ska vi inte bara skita i det och gå vidare, alla de här sakerna.
Ja, men för det ska väl bli nästa svanktatuering. Ska inte vi bara skita i det och gå vidare?
En av de sakerna jag gör för att fördriva tiden är att jag tittar på Better Things, så jag ligger några säsonger efter. Men i en scen så går Sam, som skådespelaren heter, handlar om en ensamstående mamma i LA. Då går hon till någon läkare och tycker så här, kan du skriva ut lite Xanax och lite alltså lugnande, och kan du skriva ut lite sömnmedel? Han bara, nej, det tänker jag inte göra. Han svär hela tiden, den här läkaren. Det gör hela lite roligare, men why do you want fucking Xanax? Och ungefär så här håller han på hela tiden, och så säger han så här, men du, om du hade haft en ont i ryggen för att du hela tiden bär runt på en rygg. För hon bara, men du fattar inte, jag har ju ensamstående mamma, jag har ju 3 barn med olika papper, jag har ju knegar omkring, jag har en galen mamma, bla bla, jag åldras, du vet. Jag får bara B-roller. Han bara, håll käften. Om du hade haft en ryggsäck som hade gjort att du hade ont i ryggen, vad hade jag sagt till dig då? Fucking drop it. So fucking drop it. Han bara släppte bara. Jag tyckte det var så himla skönt. Sluta älta. Ja. Jag tänkte ge några droger. Gå till terapeut. Hej då.
Ja. Och det är verkligen genialiskt.
Jag försöker säga det till mig själv. Fucking drop it, försöker jag säga i små timmarna. Det funkar ibland.
Ja. Det är faktiskt ett jättebra tips.
Ja, det ska stå i svanken. Fucking drop it.
Exakt. Fucking drop it. Medan Vigdis Hjort skriver, har de här liksom pauserna i själva historien där hon berättar utdrag ur olika olika pjäser. Så blir ju avbrotten i, finns det ju samma sak i Nina Lyckes bok, men där handlar det om patienter som kommer till hennes mottagning. Och jag tycker att de är så underhållande när de här, den här mannen i början är ju vidrig, det är någonting som man...
Den är bara äcklig.
Den är så, men nästan alla andra är väldigt... Men underhållande kanske fel att säga, men det är till exempel en kvinna som kommer till henne och berättar att hon är gravid och har tydligen länge försökt få barn, och den här läkaren säger fan grattis, det är ju jättegoda nyheter, och sen kvinnorna
40 år.
Och hon berättar att hon och hennes man har bestämt att åka göra Transsibiriska järnvägen, en resa de har planerat jättelänge, det var ju supersvårt, men att så då måste hon liksom droppa det. Och så den här läkaren sa att fan vad... Ja, men det förstår jag. Och så tror läkaren att hon menar resan, men kvinnan menar att hon inte vill avbryta sin graviditet, för det passar inte att vara gravid när hon gör den här resan, utan hon tänker att hon gör om den här graviditeten nästa år. Och så hur läkaren
jag skjuter, hon säger, hon använder uttrycket jag skjuter upp det till nästa år.
Ja, just det. Mm. Och för att hon vill ju ha lite kul. Och då, och jag vet inte om det här liksom är en övertydlig beskrivning av hur det, för det är ju nästan att raljera kring hur vi tror att vi kan kontrollera hur, livet som vi verkligen inte kan, men det var, ja, men det är många så här, det är som mininoveller inne i den här romanen.
Som... Det har också den här förlösande effekten, precis som i Nej åter nej, att läkaren då, eftersom hon är inne i sin livskris med det här med liksom hus och hem och kris och allt, otrohet och falsen och hans moster och alla hatar henne ungefär, så får hon så här, den här rösten som bara är tagen ibland eller som är i hennes huvud och hon vill be folk liksom dra åt helvete. Den kommer ut så att hon hör sig själv säga alla de här sakerna. Men snälla du är 40 år gammal. Vet du hur, du vet, sådär. Ja. Att hon liksom skäller ut och så kommer någon bortskämd såhär millennial och bara, ja, det är så himla jobbigt att mamma och pappa bara vill att vi ska åka på semester till Frankrike. Frankrike varje år, samma lägenhet, du vet såhär. Och man börjar koka inombords och sen är det såhär skönt att hon faktiskt säger ifrån. Och sen så går de här patienterna, de blir otroligt kränkta så de går ju och klagar naturligtvis. Hon är när och förlorar jobbet där. Men det är ändå väldigt roligt, för det är ju där man... Det är det man på något sätt drömmer om ibland, att bara få vara med om en sån där.
Ja, men sen när får du skärpa dig. Det är en annan jätteöverviktig man som röker och dricker och som kommer till henne och så talar hon varje år talar hon om att han borde gå ner i vikt och han borde sluta röka och dricka. Och så bara testar hon på att säga, nej men vet du vad, kör hårt. Jag tycker du ska dricka så mycket
mer. Gå till McDonald's.
Ja, drick så mycket mer. Ha det så bra. Hej då.
Ja, jätteroligt. Jag känner i alla fall att jag är väldigt lycklig över att jag inte försökte bli läkare. Jag hade varit så dålig på det. Jag hade ju aldrig kunnat kontrollera mig när det kommer såna här människor. Såna här arroganta människor som vill att liksom kräver att staten ska betala för en, vad heter såna här magnetröntgen, för att jag har liksom nuddat min lilltå vid någonting.
Sånt har man sett på TV.
Ja, nu är det så trendigt, nu ska alla ha sån här magnetröntgen liksom. Och jag kräver det. Ja, visst. Det, ja. Och jag har googlat det här. Du ska dricka, jag dricker kaktusolja för det tar bort alla toxiner i min kropp. Det måste vara fruktansvärt att vara läkare idag. Att vara så allmänläkare och sitta och lyssna på alla oss liksom hemma. Ja, men det är som alla wannabe Anders Tegnell liksom.
Jag har sett ett klipp på YouTube, så nu ska jag berätta för dig.
Ja,
det måste vara så otroligt frustrerande. Men det är också, men vad tror du det beror på att folk inte har någon som helst ödmjukhet?
Ja, det kanske är vårt sekulariserade samhälle. Vi tror inte på någon överhet längre. Vi tror på individen och individen är oss. Vi tror inte att det finns någon bestraffning för högmod. För om man tittar på de här patienterna så är det liksom högmod, lättja, fåfänga. Det är alla de här dödssynderna, frosseri.
Ja, faktiskt.
Som de liksom, det är nästan de sju dödssynderna som alla representerar. Liksom. Hon går igenom en efter en.
Ja, faktiskt.
Jag vet inte om det är medvetet eller hur. Men det är... Vi tror ju inte att vi kommer åka ner i skärselden längre. Tyvärr.
Nej.
Det kanske är synd. Kanske
sen är det bara någon slags
lite mer så.
Dunning-Kruger-effekten där man liksom är för dum för att veta att man är dum. Eller för dum för att veta precis. Att man inte har
det är så,
kompetens.
Det är det internet har gjort med oss. Att vi googlar någonting och så tror vi att vi vet något.
Och att vi har rätten att tillrättavisa folk, till och med folk som forskar i det.
Ja, vi har alla blivit liksom mansplainers oavsett kön. Det är det vi har blivit.
Som du och Karin sitter och mansplainar böcker vecka ut och vecka in.
Vecka ut, ja. Vi har åtminstone läst böckerna. Vi har
hur riktiga författare borde skriva sina böcker.
Touché.
Vad tyckte du om det här? Läsa samma bok och tala om den. Jag tycker det är ett koncept som fungerar.
Jätteroligt och tada! Det kommer även ske nästa vecka, för nu håller vi på och läser Ormarna heter den, av Sadie, vad heter hon?
Sadie Jones.
Den är fantastisk tycker jag, och hittills, men den är också så otäck så att jag var tvungen att ta en paus för jag mådde så dåligt mitt i allting.
Och nej, jag har inte kommit så långt ännu, men det är bra att du förvarnar mig.
Ja, du får liksom puffa mig över den här gränsen. Ibland så tror jag att fiktion är det för nära verkligheten helt enkelt. Mm. När folk blir så här illa behandlade. Men fantastiskt bra. Den ska vi snacka om nästa vecka.
Se fram emot det. Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat på oss också den här veckan. Det betyder väldigt mycket.
Och glöm inte att mejla till oss på mellanradernapodden@gmail.com och berätta vad ni tycker, om vi har fel, om vi har rätt eller om vi bara ska hålla käften helt enkelt.
Bara gör det. Hörrni, tills nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.